Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det är Granqvist mot Ochoa. Det är Skåne mot Mexiko. Det är härifrån till evigheten. Är du nervös, Granqvist? Där kommer klarsignalen. Tripp, tripp, tripp. Andreas Granqvist skjuter i mål! Och han sätter den i krysset! Det här är Granen som aldrig barrar. Vi har 2-0.
Granen, Andreas Granqvist. Han gör mål igen.
Jag kan säga så här, Andreas Granqvist, han är ett helgon nu. Han är helgon förklarad i Sverige nu.
Det är få spelare som haft en så självklar plats i Jan Anderssons landslag som Andreas Granqvist. Mittbacken som började i Påarp och fick sitt genombrott i Helsingborgs IF var förbundskaptenens val som lagkapten och har varit stommen i backlinjen. Och efter succén i VM-kvalet och i VM i Ryssland blev han granen med hela svenska folket. Men den senaste säsongen blev det bara 54 minuters spel på grund av en efterhängsen ljumskskada. Även om Granqvist fått till en bra start av årets säsong och spelat från start i 2 matcher när det ljusnat på skadefronten, så går det att sätta frågetecken kring om en 36-årig mittback ska följa med till EM i sommar. Och Andreas Granqvist räknar inte med att Jan Andersson tar ut honom på gamla meriter.
Det finns ingen så här goodwill-grej att jag ska vara med bara för att vi har en bra relation och jag har hans lagkapten, utan det handlar om att jag ska prestera och jag ska spela matcher här i klubblaget och jag ska ta de steg som krävs för att vara med i ett landslag.
Och vi pratar om den långa skadeperioden, om ljumskproblemen, om vikten av att värva dit landslagets Dale Reece och inställningen att varje match kan vara hans sista om ljumsken inte håller.
Jag var väl ganska inställd på det så att det kan ta slut ganska snabbt där. Jag har ju själv sagt att det här är sista chansen, skulle jag sluta när någonting händer så orkar jag inte gå igenom det här en gång till.
Och så talar vi om de många diskussionerna kring landslagsersättningen för damer kontra herrar. Och Granqvist berättar att han nu tagit initiativ för att försöka få till en förändring och ordnat ett möte med Caroline Seger.
Det är ju att vi måste träffas och ha en kommunikation med varandra istället för media. Alltså, jag menar, har de inte fått insikt över vad vi har gjort så är det klart det är svårt för dem att veta det. Och tvärtom. Och vi har alltid varit tydliga i gruppen att vi vill ha ett jämställt avtal. Och det har vi varit väldigt tydliga med förbundet också.
Och i podden talar vi även om hans brinnande engagemang för Helsingborgs IF. Om den tunga vintern med många avhopp. Om att parera rollen som sportchef med den som spelar. Om klubbens lagbygge och säsongstart i Superettan. Samt om avsaknaden av publik och hans lösning på konstgräsfrågan. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
36.
Bo?
Helsingborg.
Familj?
Fru och 2 barn.
Utbildning?
Ja, samhälle. Gymnasium, samhälle.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Porsche.
Vad läser du?
Vanliga kvällstidningar.
Vad tittar du på?
Mycket serier.
Vad lyssnar du på?
Allmän radio.
Vad spelar du på?
Vad jag spelar på? Vad tänker du? Instrument? Ingenting.
Man kan spela på allt från hästar till datorer till tv-spel till...
Ja, men jag spelar tv-spel när jag inte hade två döttrar. Så det är ingenting för tillfället.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Italien, playoff borta.
Vad klassar du som den främsta meriten du har i fotbollens värld?
VM-kvartsfinal.
Vem är den tuffaste motståndare du stött på?
Ronaldo, Messi.
Jag ser mig runt omkring, men nästa fråga, vilken tröja har du bytt till dig?
Den är ju nu mest ny, men den är ju Bonucci efter playoffet borta med Italien när vi bytte med varandra.
Men du har både Miller och Messi och Ronaldo.
Men då väljer jag en försvarsspelare.
Ja. Vilken regel hade du velat ändra på?
Handsregeln.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Ronaldo.
Vilken är din favoritfilm?
Braveheart.
Vilket köp ångrar du? Som alla fotbollsproffs har du köpt något dumt.
Många bilar, så det får bli någon bil.
När var du riktigt lycklig senast?
Senast? Jag känner mig ganska lycklig varje dag när jag får vakna och syssla med det jag vill syssla med. Men den senaste gången jag var extremt lycklig var såklart när min andra dotter föddes.
Vilken har varit din tuffaste kris?
Skadeperioden från 2019 fram tills jag blev frisk nu för några veckor sedan.
Om vi tar bort det man kallar idrott och hälsa, heter gymnastik på min tid. Vad var du bäst på i skolan?
Matematik.
Hemmapremiären mot Örgryte som slutade 4-1 till Helsingborg, som såklart är glada efter den fina prestationen och segern som stärker självförtroendet för det ex-allsvenska Helsingborg.
Du sitter här ett par dagar efter en seger mot Örgryte och du spelar själv 79 minuter. Hur är känslan?
Det känns alltid bra när man har stått där med 3 poäng efter en match. Tycker vi gör väl en okej match, men spelmässigt så var Örgryte hade lite mer boll än vad vi hade kanske förväntat oss och styrde spelet lite mer än vad vi hade velat, men så de skapar ingenting direkt och vi skapar många bra lägen. Gjorde 4 mål här på hemmaplan och vinner ganska stort och ganska säkert. Så en fantastisk känsla att få vinna första matchen på hemmaplan och en bra start i Superettan.
Ja, för ni har mött topptippade Sundsvall, även om det blev konstig match i Uppsala, så ni släppte in sen kriterier. Ändå tagit 4 poäng. Hur är känslan just med starten ni fått i Superettan?
Den känns jättebra, som du säger. Sundsvall borta först och som blir flyttat till Uppsala. Alltid en tuff match. Sundsvall och tycker jag har ett bra lag på pappret och kommer säkerligen vara med på att kriga i toppen. Så det var en skön känsla för att få med sig en poäng där. Sen klart en stor besvikelse att vi släpper in mål i sista sekunderna i matchen. Men ändå en okej känsla när vi får en pinne där. Och i och med att vi kan fullfölja den matchen här nu på hemmaplan och vinna mot Örgryte och ha en bra start i Superettan som är väldigt viktig. Vi har ett stort tryck på oss att vi är ganska stora favoriter och går upp igen till Allsvenskan. Så då är det skönt att få en bra start också och lugna alla runt omkring.
Ja, kanske än mer intressant är hur går det med din ljumske?
Nej, men det går faktiskt mycket, mycket bättre än vad jag kanske hade förväntat mig så här tidigt på säsongen. När vi väl kom tillbaka och vi tittade över den med Dale Reese då, som kommit in i medicinska och fick en överblick på det. Och vi hade såklart olika steg, olika planer och vi hade väl kanske önskat att vi fick någon minut i svenska cupen, men vi kände inte att det var värt att riskera det där när det gick på det rätt håll hela vägen, men vi kände inte att vi var riktigt där. Sen när vi väl ändå var med i landslaget där fick den boosten där att kunna vara med och mäta mig på de träningarna och känna att det funkar. Och sen hade vi väl en 10 dagar in till premiären här då mot Sundsvall och jag kände att jag kunde vara med på alla träningar och kände att det skulle gå. Men det är verkligen skönt att få det testet att det höll i 93 minuter mot Sundsvall och här nu senast mot Örgryte på gräs 78 minuter där vi gjorde ett taktiskt byte med tanke på att vi ledde med 3-1. Så jag känner mig...
Är det för att spara dig?
Ja, det var det väl egentligen var väl tanken. Jag skulle byta redan 65-70 mot Sundsvall, men matchsituationen som var och hur vi ledde med 2-1 och det var mycket långa bollar så ville inte Jörgen byta ut mig och jag kände väl själv att det funkar. Så nu här mot Örgryte var det mer taktiskt byte på det sättet, men jag känner att ljumsken är mycket, mycket starkare än vad den har varit på väldigt länge.
Hur känns det ändå i huvudet att hela tiden veta att man kan gå sönder? Hur är det i situationerna?
Ja, men den finns där, och jag var väl ganska inställd på det så att det kan ta slut ganska snabbt där. Jag har själv sagt att det här är sista chansen, skulle jag sluta när någonting händer så orkar jag inte gå igenom det här en gång till. Så det är klart att den finns där hela tiden i bakhuvudet på ett sätt, och därför känns det bra att få de här 90 minuterna nu senast, nästan 80, att man känner att man kan börja lita på det mer. Så det ger mig en trygghet också i de situationerna jag hamnar i, men jag var ganska mentalt förberedd på att det kan vara slut när som.
Ja, om du drar den, då bara tar du skorna och sätter upp dem på hyllan och slutar.
Ja, skulle det vara så att jag ska gå på igen så kommer inte jag den chansen, eller orkar inte.
Då tar du över kontoret här på Fulle och kör sportchef bara.
Ja, så kommer det bli.
Hur är det att gå in, att varje match kan på något sätt vara den sista?
En speciell känsla, för man vill ju som fotbollsspelare vill man ju sluta på sina egna villkor, och det är väl därför jag har hållit i så länge, att verkligen vet ge den sista chans. Så det är klart att det är speciellt. Sen samtidigt är jag så mentalt inställd på att det kan ta slut, och då måste jag kunna släppa det och bara köra på. Det hade varit jobbigt om jag hade varit 22, 23 eller 24 eller någonting. Jag har fått vara med så pass mycket i min fotbollskarriär, och jag har ändå kommit upp i åren ganska hög ålder, 36 år, så jag känner väl att jag är väl ganska införstådd med situationen.
Hur går det till någon gång att du känner, vad fan var det nu? Är det så?
Ja, men man känner ju, jag kan säga, jag går nu och tar på ljumsken och känner efter varje träning och varje match vid några tillfällen. Men jag tror också ju mer matcher jag får, ju mer träning jag får, ju mer moment jag kommer i som jag inte hinner tänka till och inte kan skydda den. Ju mer sådana situationer jag hamnar i, ju mer trygg kommer jag vara i de här faserna. Just nu är det så pass tidigt på att jag spelat 2 matcher och jag vill ha en 10-15 matcher eller i alla fall en 10 matcher fram till där jag känner att ingenting har hänt, för jag själv kan säga till dig att ja, men nu kommer den ju hålla.
Beskriv för oss som inte fattar, vad är det som gör ont och vad är det som, hur hämmar det där?
Men det började med att jag drog till den där mot Kalmar på en försäsongsmatch 19, och då har det väl förmodligen...
Det är tidigt, januari eller februari 2019.
Ja, det var februari eller någonting, 19 tror jag ungefär, om det var precis lite början av mars kanske. Och då känner jag att det hugger till lite, men jag kan ändå spela vidare. Jag känner dagen efter att det känns okej, det känns inte så farligt. Jag tränar ju på hela tiden för premiären börjar närma sig. Och i och med det har jag spelat med den skadan och hela tiden förvarat den lite. Så det är en sena som sitter fast i benen, som har lossnat lite. Jag har inte riktigt kunnat läka ihop i och med jag har kört på hela tiden. Och på grund av det har jag försökt skydda ljumsken med magen och höften och lite andra delar av kroppen för att inte skadan ska bli värre. Men till sist har det gått så pass långt att jag inte har kunnat hantera det, att jag har fått skador på andra ställen istället för ljumsken också. Framförallt magtrakten. Så det har ju varit ett många olika kedjereaktioner som har hänt hela tiden. Så nu är ju ljumsken så pass stark och jag har kommit rätt i hur jag springer och hur jag agerar på plan. Så magen behöver inte skydda ljumsken längre, och då blir det att inget annat blir hämnat. Så just nu senan har släppt en liten bit på benet, kommer aldrig bli riktigt läkt. Men jag har gjort övningar runt omkring som är så pass starka som de ska kunna skydda den.
Hur hämmar det? Är det när du skjuter eller passar? Eller?
Det som har varit problemet har ju varit de snabba tillslagen, de långa bollarna, och när jag kommer ut i maxlöpningar, när jag verkligen behöver sträcka och töja höften och ljumsken och höftböjaren. Men det blir bättre för varje dag som går. Jag vågar slå till bollen på ett annat sätt nu och jag får inte ont av det. Och det kommer förmodligen, eller det kommer att bli bättre för varje gång jag lyckas slå lite längre bollar och inte känna någonting. Det är nu det mer en rädsla.
Vad tränar man på för att parera upp det?
Det är väl det nu när Dale har kommit in, och nu så har vi byggt upp det på lite annorlunda sätt. Vi har jobbat extremt mycket med rörligheten och få ut rätt rörelse så att jag kan använda kroppen på rätt sätt. Innan har jag varit i fel positioner i kroppen, och då har inte de musklerna som jag har behövt använda kunnat komma till nytta. Så det vi gjorde från början när han gjorde en kroppsbesiktning, eller vad vi kallar det, så var det att han såg att min rörlighet var alldeles för dålig. Så vi har jobbat extremt mycket med att få ut rätt rörlighet för att sen stärka musklerna i de positionerna.
Dale, som du nämner, är Dale Reese, kommer nu från IFK Norrköping och även jobbar mycket med landslaget i Anna Andersson. Du värvade hit honom helt enkelt.
Ja, jag kände att jag behövde han, så jag tog han från Norrköping. Nej, men vi hade lite diskussioner, hans avtal gick ut där, och han kanske kände också att han hade, ville ha ett lite nytt äventyr, och när jag fick reda på det så hade vi en bra diskussion. Vi hade ingen heltidsanställd sjuk fysioterapeuten ansvarig medicinska, och han tyckte det var väldigt kul och väldigt intresserad, så det gick väldigt snabbt när vi väl började snacka, och jag är väldigt glad att Dale kom till Helsingborgs IF och han tog med sin adept i Norrköping, Marcus.
Men är det de två som ändå hjälpt dig att komma närmare mot drömmen att nå det?
Ja, men det måste jag säga. Det är klart att vi har jobbat under 2 års tid med mycket och gjort mycket bra saker. Men vi har inte riktigt fått den sista procenten att funka. Och vi har jobbat lite annorlunda de senaste månaderna som kan ha gett mig den sista pushen för att komma över det. Så han har betytt otroligt mycket, och han har otrolig erfarenhet och kunskap, och litar på han till 100%.
Hur har du upplevt att gå in i matchspel?
Jag var väl lite, jag ska inte säga orolig eller så, men det är klart när man inte spelat tävlingsmatch på 1,5-2 år, så det är klart att man inte, de situationerna får man inte på träningar och på träningsmatcher, så det är klart att det var lite nervöst där första matchen mot Sundsvall, hur det skulle fungera. Vi mötte 2 bra anfallare där och man har inte gjort de här momenten på väldigt länge. Det kommer snabba bollar in bakom, kommer inläggsspel och sådana grejer, men jag måste säga att jag är väldigt nöjd med mina prestationer så här långt, och jag vet att det kommer att bli bättre för varje match som går ju mer minuter jag får. Men det var lite nervöst i de första matcherna.
Vad är det som driver dig att göra allt det här? Jag menar, de här timtals med rehab och liknande.
Nej, men det är väl nytt, så jag trägar ju. Det är väl det som jag sa innan, att jag vill sluta på mina egna villkor. Hoppa av när man skadar, det här inte känns bra om några månader, om jag suttit där och inte gett en sista chans. Sen är det såklart situationen med Helsingborgs IF, att vi åkte ut i Allsvenskan, att jag kunde inte hjälpa till förra året med HF i Allsvenskan, och vi åkte ut, så jag vill såklart vara med och ta tillbaka HF igen till Allsvenskan, där jag tycker vi hör hemma. Och sen den sista är såklart att jag vill jättegärna avsluta med ett mästerskap till sommaren med EM, som jag hade som mål när jag sa att jag ville fortsätta, när jag snackade med Janne efter VM, där att vi kör ett mästerskap till. Så det är väl de tre sakerna som gör att jag brinner verkligen för att lyckas den här säsongen.
Har du räknat efter många timmar du lagt på EM?
Oj, nej, det vet jag inte riktigt, men det har varit väldigt många. Men jag har samtidigt varit väldigt lyckosam under hela min karriär innan jag kom hem. Jag har inte haft någon allvarlig skada under hela min karriär. Så det var väl, om det är något positivt, så är det väl bättre att få den i slutet av karriären än i början av karriären. Men det är klart det är tråkigt när man vill komma hem och bygga HIF uppåt och framåt. Så det är klart det är en jobbig situation.
Under det här... den här långa perioden, hur många gånger har du funderat på att fan, är det värt det?
Ja, men förra året var det ju, då var jag nog 2-3 gånger väldigt nära och sluta. Jag tror till och med en av gångerna slängde jag alla mina grejer i papperskorgen och sa till Mattiana Alin och Borger att nu kan du ta och kasta alla mina grejer, nu pallar jag inte med. Men sen hem, andas lite, prata med familjen och prata med läkarna och får jag ta en fundera till, ta en extra dag hemma och sen komma tillbaka och knyta ihop det igen och köra på. Så, men förut var det var väldigt jobbigt och det var väldigt nära att det var nog. Men jag kände ändå när det var lite sliten, när det som jag såg framför mig, att ta tillbaka HF tillbaka, avsluta med ett mästerskap och sluta på mina villkor. De känslorna var för starka för att inte ge den sista chans.
Om vi tar EM-kvalet mot Rumänien borta, ni vinner 2-0, du gör en bra match även om du då fortfarande har den här skadan. Men liksom, om du tar dig idag och ser att du var då väldigt bra landslag, hur långt är du från att nå upp till den nivån?
Jag har nog en bit kvar, absolut. Men jag tror också med de matcherna som är in till mästerskapet börjar och de träningsmatcher, vi har 2 träningsmatcher med landslaget nu, om jag blir uttagen inför EM-starten så att säga, så känner jag mig ganska trygg i det. Jag har en ganska stor rutin och vet exakt vad jag behöver göra på en fotbollsplan. Och också att jag känner att tryggheten i landslaget den är otroligt stor. Vi vet exakt vilka roller vi har i landslaget, vi vet exakt hur vi spelar. Jag känner mig otroligt trygg med de spelarna jag har runt omkring mig i landslaget. Och här i Helsingborg känner jag att vi har fått ihop ett väldigt bra lag, en bra ledarstab och allt runt omkring. Så jag känner att spelmässigt så kan jag behålla mig frisk och den fysiska statusen blir optimal. Så tror jag att det fotbollsmässiga med min rutin och min erfarenhet och en som mina styrkor är väl kanske mitt spelförståelse, att det kommer hjälpa mig att ta mig tillbaka till den form jag hade där in i Rumänien-matchen.
Kan man på något sätt ta några, visst rutin och erfarenhet, men kan man ta några genvägar för att liksom hämta in det glappet för att då bli landslagsmässig igen?
Nej, jag tror inte det finns något direkt genväg, utan det är att jobba extra kanske. Jag tror den största faktorn för mig att komma i form och vara landslagsmässig, det är fysiken. Det är att komma upp i matchtempo. Det är klart att landslagsfotboll är en helt annan nivå än vad det är i Superettan, men som jag sa, tryggheten jag har i landslaget, jag har varit med så pass länge och under Jannes tid känner jag att jag har fått en väldigt stor och bra roll och känner mig väldigt hemma i den miljön. Så det gäller för mig bara att känna att kroppen håller och fysiken är på plats.
Janne Andersson var ju väldigt positiv efter samlingen. Hur upplevde du det själv? Där du ju bara var med på träningar och inte någon matchspel.
Precis. Nej, det är klart det var lite speciellt där också. Jag har inte träffat ledarstaben och spelarna på 1,5 år sedan Rumänien-matchen, tror jag det var sista samlingen. Så det var väldigt, väldigt skoj att träffa alla grabbar för att vara med igen. Sen var det en speciell situation med corona och protokollet som gäller med landslagssamlingar nu som är. Men jag kände ju... Det var ju ett test för mig där också, för jag hade ju känt där att men det här funkar inte, jag hänger inte med eller kroppen svarar inte så som jag vill. Så hade ju varit en jobbig period där också när jag hade kommit hem. Men jag fick ju bra signaler på att kroppen funkar. Jag tyckte jag hängde med bra i spelmomenten och träningsbiten. Så det gav mig också ett stort självförtroende och en boost att jag kommer hem och känner att jag bygger bara vidare på detta här, så kommer kroppen bli ännu bättre.
Jag gissar att du har koll på statistiken när du har spelat i landslaget, hur det har gått, eller?
Jag fick faktiskt den när jag gjorde offside-artikeln. Jag hade faktiskt inte kollat på den innan, så det var väl glad när han sa det.
Ja, det var ju offside. Anders Bengtsson som gjorde en långt reportage där det var betydligt färre insläppta mål. 19 på 10 matcher när du inte har varit med, 19 på 27 matcher när du har varit med. Vad ger det dig?
Det ger man väl inget så personligt, men det är väl klart att man har ju fått en del kritik av olika folk och så det är väl klart att när man tittar tillbaka på den så säger det sig själv och talar sitt språk. Sen samtidigt kan man inte leva på gamla meriter hela tiden. Om jag nu blir uttagen, om jag kommer att spela, så måste jag ju leverera den nivån som jag har gjort när jag har spelat. Men det ger också mig en känsla av att det har fungerat bra när jag har spelat i landslaget. Och kan jag bara komma upp i den nivån som jag har haft, så känner jag med de killarna som jag har runt omkring med landslaget och det spelsystemet var, så kommer jag smälta in i den gruppen och det spel väldigt snabbt. Så det ger mig också ett förtroende eller ett självförtroende att jag vet vad jag har gjort och jag vet vad jag klarar av om jag bara är frisk.
Men ser du ändå risken att om man chansar och tar ut dig, eller chansar men tar ut dig och så blir det ett misstag, att det hade ju kanske inte varit roligt för Janne Andersson och inte för dig heller?
Alltså, den risken finns ju alltid, och jag menar, du vet ju själv, jag har varit med många år i landslaget och det har alltid funnits en kritik emellanåt och där jag har inte presterat på den nivån jag har velat. Och det är ju något som vi fotbollsspelare och elitidrottsmän och kvinnor lever med, att det finns alltid en press. Jag menar, gör man bra matcher blir man hyllad, gör man sämre matcher så får man kritik, och det hör ju hemma. Och det vet jag själv också, om jag inte byter och jag kommer att spela, om jag gör dåliga matcher så då kommer jag få kritik. Och kritik ska man ha om man inte presterar, det är inget snack om saken, så det är något man får, det får man leva med helt enkelt.
Men du tycker det är värt att ta risken?
Ja, men det är det verkligen. Jag menar,
det är ju inte du som bestämmer.
Nej, precis. Nej, men absolut. Jag menar, jag brinner ju verkligen för fotboll. Jag älskar att spela fotboll. Det finns inget finare att spela för det svenska landslaget. Och att få vara med om ett till mästerskap som vi hade i VM och kunna göra det kanske ytterligare lite bättre i ett EM. Den chansen tackar inte jag nej till, men får den.
Jag tror i första läget att han drar i tröjan, men där är ingen kontakt vad gäller tröjan, och det ser inte ut som att det är mycket kontakt vad gäller någonting annat heller. Men så där har vi Tuka som håller lite i Engblom. Han tar sig förbi och en bra räddning av Lindegård. Och...
Nej, det är väl ingenting där?
Nej, om du frågar mig översett av de här bilderna så ser det inte ut att vara någon kontakt överhuvudtaget mellan Granqvist och Engblom där i andra läget.
Ja, och Granqvist trodde inte heller att det var sant riktigt. Han diskuterade med domaren. Det är varning på Andreas Granqvist där till.
Straffen som du är inblandad i mot Sundsvall, det ger ju direkt rubriker, det blir direkt sociala medier, kolla liksom, hur tar du det?
som tur är så följer jag inte så mycket sociala medier. Jag har inte Twitter och sådana grejer och som det kanske är mycket som skrivs i. Men jag tror alla 99% säger att den är felaktig dömd. Och med det som jag sa att efteråt att domaren är också människor. De måste misstaget ibland, men den här var väl... det snackas om de här soft penalties, som de skulle inte göra dem i år i Allsvenskan och Superettan, men den här kan man väl kalla en soft penalty. Det var väldigt, väldigt billig om man säger så, men det är som det är. Jag kan inte påverka det efteråt, utan det är bara att gilla läget och förhoppningsvis nästa gång får jag den med mig istället för mig.
När du gav en presskonferens i samband med samlingen nu i VM-kvalet, så du på något sätt, men jag rör mig inte kritiken. Men det kan ju inte vara sant att du bara liksom...
Ja, men alltså, jag är 36 år. När jag var kanske 25-26, då tog det med, då blev det mer personligt så att säga. Men, alltså, nu är det, men det viktigaste för mig är ju vad Janne och spelarna i landslaget, vad ledarna här i Helsingborg, spelarna i Helsingborg, min familj, mina närmsta vänner och så tycker jag. Alltså, Ska man ta oss av vad alla andra tycker och tänker, då lär man ju inte leva länge i den här branschen. Utan det är klart att alla människor vill ha mer positiv kritik än negativ kritik. Det är inget snack om saker, men jag kan inte låta det påverka mig, för då lär jag inte...
När lärde du dig det?
Ja, men det är nu sen kanske när jag fick min första dotter Nova, som är snart 8. Så det är väl man har fått en annan värld av livet så att säga. För fotboll är fortfarande allt för en på det sättet. Men samtidigt, det finns annat också. Jag försöker alltid göra mitt bästa. Som jag sagt flera gånger, jag ska spela om Janne tycker jag är den bästa försvararen. Jag ska inte spela på gamla meriter, utan jag ska spela för att jag förtjänar den platsen. Och det hoppas jag att jag kommer kunna visa sig inför mästerskapet.
Om man bara tar landslaget, jag menar, det var Nederländerna borta 1-4. Precis. Du började från start, Olof Mellberg avstängd. Hur tog du det liksom? Det var ju inte bara du, jag menar, Berang Safari blev ryckt i halvtid och liknande. Men hur tog du den?
Nej, men det är lite som du är inne på där. Det var då man tog åt sig mer. För då man var så ung, och det var då man fick de första matcherna. Man visste inte riktigt, det var mycket, man hade mycket att förlora på det. Gör man dåliga matcher och man får kritik, så plötsligt kanske man inte får spela längre. Jag hade en period där jag blev bortblockad efter att jag fick ett billigt rött kort, om det var mot San Marino. Sen efter samlingen efter den, när jag var tillbaka, fick jag inte spela. Och det är klart, då tar det med på en så att säga. Och det var jobbigare. Men nu har jag kommit så pass långt i min karriär, i slutet också. Men jag känner väl det jag gjorde i Krasnodar och spelade det jag gjort sen Janne kom in. Man har byggt ett nytt, bättre, starkare självförtroende. Man vet vad man går för på ett annat sätt. I början när man kommer till en ny klubb eller man kommer in som ny i landslaget, då vill man vill så mycket. Man vill verkligen prestera, för det är så fint att spela för landslaget. Då gör man det lite sämre match och det inte går som man vill. Då är det jobbigare. Och det lär mig. Nu har det gått väldigt bra för landslaget sen Jannes tid. Det har gått väldigt bra för egen del när jag spelar. Så det är klart, då är det enklare att växa i det också.
Det var ju Lars Lagerbäck en gång i tiden. 2006 tror jag, på en vinterturné i Saudiarabien och Abu Dhabi, där ni mötte Jordanien. En riktig skitmatch. Men där debuterade du. Men jag menar, Lagerbäck och Roland Anders, de gav ju aldrig den chansen. Du var ju mest på läktaren. Eller hur var det?
Ja, jag har nu lika många matcher på läktaren som jag har på plan. För jag har varit med ganska länge. Men det är klart, jag har sagt i 100 intervjuer att det är klart att det var en stor besvikelse emellanåt, när man kände, framförallt på träningsmatchen, att man ville ge mig på chansen att man får spela lite och visa upp mig. Men samtidigt som jag har sagt flera gånger, Lagerbäck spelar ofta med samma startfälle både i tävlingsmatch och träningsmatch. Och han hade ju väldigt bra resultat med sig, så det var svårt att som ung spelare att kräva speltid. Men det är klart att det ibland fanns en stor frustration, för man ville ju verkligen visa upp sig och spela. Men jag gav aldrig upp, utan jag kämpade på. Och när man kom tillbaka till klubblagen efter samlingen, så var det bara att köra hjärnet och fortsätta ta kliv i sin karriär. Och sen till sist får man chansen.
För Lagerbäck hade inte förtroende. Hur var förtroendet från Hamrén? För det kändes som att ibland fick du förtroende, men ibland petade du. Så ett tag var du och Jonas Olsson mittbackspar, ja. Sen åkte ni ut och det var Pelle Nilsson och Antonsson som tog över. Och sen hade du ju den sista EM med honom i Italien, du halkade och så. Hur kände du att du någonsin hade Hamréns förtroende?
Ja, men det måste jag säga att jag tycker jag hade en bra dialog med Erik, och han var väldigt ny med redan från början. Jag tror det var Olof och Majstorvitt som spelade när han kom in, men jag var alltid med där bakom och vi hade många bra diskussioner och bra snack. Sen blev ju, jag tror Daniel blev skadad där knäet, och sen fick jag chansen. Men det gick väl lite upp och ner för mig då i den perioden i landslaget. Så jag hade ju också förståelse för att, att ibland att han bytade, om man säger, fick ett rött kort och gick lite in och ut som du säger. Och där hade jag ju en stor frustration i mig själv, för jag kände att vissa matcher presterade jag väldigt bra, men det var en del där jag verkligen inte kom upp i den nivån som jag visade varje vecka i klubblaget. Så det fanns en stor frustration i mig själv, och kanske också att det gick, jag fick kanske inte det där 100% förtroendet. Det var lite upp och ner. Jag gjorde någon dålig match så blev jag bänkad, och så kanske det ska vara. Det är ingen snack om saken. Men jag kände väl efter att när jag väl kände nu måste jag spela mitt eget spel, och då gick ju kurvan väldigt mycket uppåt snabbt, och sen hade jag ju min plats garanterad, kan man väl säga, där efter ett tag. Så det började väl lite upp och ner, men på slutet kände jag väl att jag hade en stark position i laget.
Under Jan Andersson är det däremot ingen tvekan. Det känns som att utifrån sett så vill han verkligen inte släppa dig, och att du har gjort jobbet för honom. Vad betyder det att ha ett sånt grundmöte? Du är ju också hans lagkapten, men vad betyder det?
Vi har en jättebra dialog sen första dagen vi träffades, och han förklarar för mig att han vill ha mig som lagkapten. Så har vi haft en väldigt nära samarbete och en bra relation. Sen har vi också diskussioner utanför som inte folk vet såklart, och hur vi ser på den här situationen. Och...
Ja, du får gärna delge.
Nej, men den är ju väldigt tydlig. Det finns inga så här goodwill-grejer att jag ska vara med bara för att vi har en bra relation och jag är hans lagkapten. Utan det handlar om att jag ska prestera och jag ska spela matcher här i klubblaget, och jag ska ta de steg som krävs för att vara med i ett landslag. Och jag tycker jag är på rätt väg på att göra det. Men det är klart det betyder mycket att ha en förbundskaptens förtroende, och att han verkligen vill ha med mig och lita på mig, att jag har en betydande roll i gruppen och i laget som han har. Så det är klart att det är bättre att ha det på det sättet än att ha en förbundskapten som hade sagt att du ska nu tänka om och kanske lägga ner landslaget. Så det är klart att det är stöttande att det hela tiden finns där, att han vill ge det chansen fram till uttagningen den 18 maj.
Du har ju hans ledarskapsbok här mellan oss här på bordet, och då, jag vet inte om du har läst den, du kan säga att du har läst den för Janne kanske hör den, men där skriver han ju om det här vikten av att ha en ambassadör och att liksom någon som representerar honom, lite som han hade Andreas Johansson i Halmstad. Känner du att du är Jannes ambassadör i spelartruppen?
Jag får väl kalla mig själv bara Jannes lagkapten. Ambassadör vet jag inte, men det är väl klart att han var ju väldigt tydlig med den första dagen när vi träffades att hans lagkapten är viktig för honom. Det är ju en mellanlänk mellan gruppen och ledarstaben. Och ibland spelare kommer till mig om saker som jag kan ta vidare, som mig då, Janne och Peter. Så jag blir ju en länk mellan truppen och ledarna, så att säga. Och den tycker han är otroligt viktig.
EM väntar ju nu, och du har ju varit med om ett VM där du, med svenska mått med, gick bra. Jag menar, bästa mästerskapet sedan VM 1994. Men du har ju också varit med några som har misslyckats. Du var ju både 08 och 12 och 16. Vad skiljer ett mästerskap som lyckas från ett mästerskap som inte lyckas?
Otroligt mycket, och jag tycker ju, nu har jag bara varit med i ett VM, men jag tycker ju att ett EM är svårare än ett VM när det gäller slutspel, när man väl tar sig dit. VM-kvalet är tuffare, men när man väl är i ett VM så kändes det personligen nu när vi var där att det är lite andra typer av motståndare som kan passa oss väldigt bra. Ett EM är ju ett tuffa lag, och alla är bra, så att säga, på ett annat sätt. Det är motståndare som vi är vana att spela mot, och det systemet de har. Så vi har ju inte gått vidare med någon grupp.
Nej.
Som jag har varit med. Och nyckeln är ju ofta första matchen, och den har vi också haft ganska tufft, tror jag, under de mästerskapen. Och nu i VM vann vi första matchen mot Sydkorea. Så det är tuffare mest, tycker jag, att det är, men att VM är. Men jag hoppas verkligen det här EM som kommer nu, om jag bryter under mitt sista, att vi lyckas gå lite längre än vad vi gjort de andra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Toivonen skjuter. Som räddar. Och där kommer det! Ja! Sverige i kvartsfinal! Det är det svenska herrlandslagets största fotbollsframgång sedan 1994. Och vi får en ny sån där magisk sommar som vi har drömt om så länge.
De står upp för varandra. Hur många inlägg har de motat den här? Hur många hörn har de haft emot sig? Alla bollar ut från straffområdet igen.
I det fina offside-reportaget om dig så säger du att du har aldrig varit med om den stämning ni hade i VM 2018. Inte ens i klubblag och framförallt inte i landslag. Hur mycket betyder det?
Jag tror det är nog en av de viktigaste framgångsfaktorerna vi har i landslaget under Jannes tid. Att vi är den sammanhållande, den enheten vi är. Allt från spelare 1 till 11 och från 12 till 25 med ett mästerskap, eller 23. Och trupperna, den är extremt viktig för oss. För vi har inte det bästa laget på papper. Vi ska egentligen inte kunna mäta oss om man tar spelare för spelare mot Spanien, Frankrike, Italien och de Holland och de här lagen. Men som enhet, som lag, så kan vi mätas mot de här om vi har en toppdag, så att säga. Och då har vi haft lyckats ha en rätt så många gånger. Och det bygger ju på att vi har en lagmoral som är extremt stor. Vi sätter alltid laget före jaget. Sen är det väldigt viktigt att vi har olika typer av spelare. Spelar kvalitet och att vi får inom de ramarna vi sätter upp att individen får lov att utnyttja sina kvaliteter på bästa sätt. Och vi har fått ihop den helheten på ett utmärkt bra sätt. Vi har otroligt skoj både på plan och utanför plan och de aktiviteterna vi gör. Det finns inga direkta smågrupperingar i laget, så att säga. Och alla pushar varandra, så jag tror...
Är det första gången i landslaget du känner att det var så att det inte har funnits smågrupper? För det har det ju funnits.
Ja, men så är det ju alltid. Jag menar, här både tar i klubblagen jag har varit, så är det ofta lite smågrupperingar.
Ja, det är ju inte konstigt på vilka arbetsplatser som
är. Precis, man sitter vid matbordet med vissa och man gör det här med vissa. Man träffas utanför fotboll med vissa. Men jag måste säga, nu när vi under de här senaste åren så har det ju varit nästan alltid mixat. Och när vi gör aktiviteter så är man med olika personer hela tiden och vi har väldigt skoj tillsammans.
Kände du det direkt under Janne Andersson? Jag vet hösten 2016 när ni har förlorat mot Frankrike borta, ja. Har gjort en jättebra match. Då är ni ute och käkar, ja, hela laget, ja. Vilket inte hade hänt på väldigt länge, vad jag förstod, i landslaget. Betyder det någonting att man gör sådana saker?
Vi har gjort många sådana saker. Jag tror redan första samlingen åkte vi ut på någon ö där i Stockholm-trakten och gjorde lite sån teambildningsaktivitet och istället för att träna några dagar där. Och det byggde ju också sammanhållning direkt där. Och som du säger, där är Frankrike borta. Vi har en jätteprestation, men får inte med oss någonting. Men vi har ju gjort många sådana aktiviteter. Gå ut och käka, vi går på bio. Alltså det är bara små grejer som kanske är löjliga för många som inte är i ett fotbollslag. Men det binder oss tillsammans. Så vi blev ju väldigt starka som grupp.
Ett EM som väntar fortfarande. När vi pratar så är det ju oklart vad det kommer att spelas. Det kommer ju besked om någon dag förhoppningsvis. Men ryktena kommer ju ut att Dublin verkar det inte bli, och inte Bilbao heller. Hur påverkar det?
Ja, det är en väldigt speciell situation överlag. Jag tycker det här systemet nu där vi ska spela på olika städer och olika länder är ju lite speciellt. Och jag hade väl helst sett att det spelat i ett och samma land. Men det som du säger, vi vet ju inte, men det spekulerar ju så att de länderna och de städerna vi ska spela kommer inte ha mästerskapet. Så vi går också lite in i ovisshet. Om det nu inte blir Dublin, var ska vi ha vår träningskamp? Ska vi vara någon annanstans där vi ska spela? Eller ska vi ha det i Stockholm helst plötsligt eller någon annanstans? Så jag tror både för oss spelare som ser fram emot det och ledarna har nu lite... Det finns nog en oro i dem och de vet inte riktigt var det kommer hamna. Så vi hoppas väl att vi får besked inom en snar framtid hur det kommer att se ut.
Om det låter inte som det blir Dublin och då har Jan Andersson sagt i intervjuer som han har intervjudagar nu. Så han har sagt att då kommer de inte vara på basen i Dublin. Precis. Om du fick välja då, hade du gillat att ni hade Stockholm som bas och flög ut? Eller vill du hellre att ni ska vara och få lite mästerskapskänsla i England eller Spanien om matcherna flyttas?
Jättesvårt, det beror lite på så var vi kommer få matcherna och om vi får två matcher på ett ställe eller tre på samma ställe eller vad de nu blir. Men det är klart det optimala är att man inte får så långa resor. Men samtidigt vet vi att vi har det väldigt bra i Sverige om det blir Stockholm, Båstad, Gotland eller vad det nu. Vi har varit på lite olika ställen inför mästerskap på sådana ställen. Så vi får väl se var vi hamnar och var matcherna blir. Men jag tror det kan ju vara aktuellt att vi kommer stanna i Sverige. Och det tror jag inte vi har någonting emot. Men var det blir det vet jag inte i så fall.
Men för ni ska ju vara i Båstad en vecka och sen i Stockholm en vecka. Vad hade du föredragit, Båstad eller Stockholm? För jag gissar att du sitter med i de här diskussionerna, det ser jag till mig för det.
Nej, men det finns redan lite diskussioner om vad som kan hända. Det finns redan lite diskussioner om hur det kommer att bli. Om det nu så att vi inte är, om vi är någon annanstans än i Sverige när det väl är mästerskap, så finns det lite diskussioner hur vi gör på förläge och sådana grejer. Det var ju första samlingen jag var med här nu senast. Det är ju väldigt speciellt med coronaprotokollet och kommer det ligga kvar så kanske det finns möjlighet att titta på lite olika alternativ för att sitta inne på ett hotell och inte få lite frisk luft. Det är inte heller optimalt över många veckor. Så, det finns
då är det inte optimalt att sitta på Parkhotell i centrala Stockholm.
Kanske inte är sent,
så optimalt. Då kan vi stryka det helt
enkelt. Om det är så att protokollet ligger kvar så kanske det vi får titta
på. Det lär det göra. Om du ser sportsligt, Spanien, Slovakien, Polen, vad är rimlig målsättning för Sverige?
Nej, men vår målsättning är utan tvekan att vi ska försöka ta oss vidare från gruppen. Sen vet vi också att Spanien är stor favorit på pappret och har ett fantastiskt bra lag och förmodligen kommer att spela på hemmaplan om det inte blir Bilbao kanske det blir någon annan stad.
Ja, Sevilla är det som sagt.
Så det är klart att den kommer att vara en tuff första match där. Sen tycker jag Polen har ett bra lag. Slovakien har också ett bra lag. Men jag känner väl personligen att det vi har presterat och det vi har den kvaliteten vi har i gruppen och laget så absolut ambitionen att vi ska ta oss vidare från gruppen.
När ni gick till VM-kvartsfinalen och åkte ut mot England så hade ni ju inte mer kraft att ge, var känslan, och det är ju det ni har sagt själva också. Vad talar för att man skulle klara att ha lite mer så att man faktiskt kunde ta sig ännu längre?
Svårt att säga, men det som du säger, vi kändes lite trötta, lite energilösa just den matchen och de fick också första målet som gör att de fick en energiboost och vi blev ännu mer lite tillbaka, lite trötta, lite kändes lite avslagna så att säga. Men vi har snackat lite om det efteråt när vi har haft utvärdering och sådana grejer och det blev, man är ju borta väldigt länge och det är ju man maxprestation hela tiden och det tar på en mentalt och fysiskt, men vi får se hur upplevt blir nu om vi tar oss vidare och hur långt vi går, men man kanske kan hitta på någonting på vägen där för att göra för att gruppen ska få in lite ny energi mitt i slutspelet så att säga. Så jag vet att Eken och ledarstaben och
Eken är Daniel Ekvall, fotbollspsykologisk rådgivare.
Att det finns lite olika diskussioner om hur, om vi nu tar oss vidare och det blir långa
Vad skulle det kunna vara konkret?
Jättesvårt, vi har bara tagit upp dem här i de här samtalen vi har haft om utvärdering och sådana grejer, men att kanske bryta av någonting, göra något annat, kanske inte ha en träning, kanske åka iväg och göra någonting för att bara rensa skallen kanske eller något, men hitta på något annat kanske för att komma ut från det vanliga så att säga.
För man kan ju säga, det man upplevde var att ni tyckte att Gelenčík där ni var i Ryssland, att det var fantastiskt, ni förlängde ju det, ni hade ju egentligen tänkt resa runt men förlängde det. Är det något sånt man letar efter?
Ja, det kan ju vara, men det kan ju också vara någonting att man gör någonting tillsammans med gruppen som innebär att det ger energi in. Vad det är, det vet jag inte i dagsläget, men jag vet att de håller på att titta på olika alternativ. Men det som du säger, vi trivs ju extremt bra i Gelenčík och valet stanna kvar där och det tror jag vi gjorde rätt i, för det var en fantastisk ställe vi bodde på. Men det gäller att hitta små saker hela tiden, för det tar på när man är ihop som grupp i 8 veckor eller vad det var.
Spelmässigt lite elakt kan man ju säga att Ryssland var lite mer riskminimerande spel och medans Sverige försökt spela mer offensivt därefter. Jag menar, dessutom har ju spelartyper dykt upp som Kulusevski och andra, så att det känns som att det är lite framtungt offensivt. Hur ser du spelmässigt att man kan utvecklas?
Jag tycker det när man såg de här matcherna där vi verkligen försökte kanske spela lite mer än vad vi gjort innan och bakifrån och sådana grejer Och man märker där också att många gånger klarar vi det. Men när vi väl inte klarar det, motståndarna får läge och ställa sig om på oss, slå om på oss snabbt. Så blir vi sårbara, och motståndarna på den här nivån när man möter Portugal, Spanien, Frankrike, Italien, men nu fler av de här toppnationerna, så får de här lägena på oss, så behöver de bara en chans och straffar de oss. Så det fick vi nu känna på lite i Nations League. Och det tror jag man har hittat en mix nu. Jag vet själv när jag pratar med Janne efteråt, när vi under de här samlingarna, att man pratar mycket om att det gäller att vi vill vara offensiva, vi vill vara duktiga med bollen, men det gäller att värdera det också. Och jag tror det var en bra läropeng. Jag tror fortfarande att svensk framgång är att ha ett otroligt solidt försvarsspel som vi hade och haft under lång tid med Janne. Jag tror inte vi kan räkna med att vi ska spela ut toppnationerna, för så bra och så skickliga är vi inte. Men vi har så pass duktiga spelare att kan vi hålla ett bra försvarsspel och vara stabila, så kommer vi få möjlighet att slå, om vi kommer få möjlighet att skapa ett bra anfallsspel på motståndarnas planhalva. Men jag tror grunden i vår framgång kommer fortfarande vara att vara stabila bakåt.
Ja, jag sa till dem, jag behöver inte göra mål, jag har gjort mina mål. Jag hjälper er att göra mål, så ni kommer närmare rekordet, så det känns bra.
Zlatan Ibrahimovic in mot Viktor Claesson. Det är 1-0 Sverige. Efter den här assisten från Ibrahimovic.
En ny sak under VM-kvalsamlingen var ju att Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback. Hur var det?
Ja, det var kul. Jag tror det var väl 5 år sedan senast jag träffade han, och framförallt i landslagssammanhang. Så han kändes väldigt harmonisk, väldigt lugn, och kom in i gruppen på ett väldigt, väldigt bra sätt. Gjorde ju 2 väldigt bra matcher när han var inblandad i mycket. Han hade väl varann 2 assist eller 3 assist eller något. Vi kommer ju få nu ett annat typ på spel också, såklart, när vi har andra uppe. Det kan bli lite som vi sa andra matcher, det blir lite längre bollar där vi vinner bollen högt upp i banan och kan skapa chanser på det enkla sättet, så att säga. Så det är klart att det blir ett lite annorlunda spel i vissa moment, och i vissa moment spelar vi så som vi gjort innan. Så det kommer nog bli lite svårare för motståndarna att kunna läsa av hur Sverige spelar.
Hur skilde sig det utanför plan? Jag menar, det är ju ingen hemlighet att han var lagkapten och den snurrade kring. Det har ju uttryckts av både Kim Källström och Albin Ekdal i sommarprat och ja, så. Hur påverkade han gruppdynamiken idag jämfört med för 5 år sedan?
Nej, men som jag sa, han var väldigt harmonisk och väldigt frågvis och vill veta hur vi jobbar och hur vi spelar och taktiskt och hur det fungerar utanför och sådana här saker. Så fick en väldigt positiv känsla, och han smälte verkligen in i gruppen på ett bra sätt. Det var en del av de äldre som såklart han känner sedan innan. Och
många var det skillnad mot hur det var tidigare?
Nej, men det tycker jag inte. Så jag personligen har aldrig haft något problem med Zlatan i laget. Men det är klart att han har blivit äldre också. Han kommer till ett nytt landslag och nya förutsättningar. Och han är inte samma spelare som han var för 5 år sedan. Han är 39 år, gubben. Man får inte kalla han det, för han är för gammal. Han spelar ju mer straffområdesspelare nu. Rör sig kanske inte på lika stora ytor. Det ger oss också den tyngden in i ett straffområde som vi kommer att få nytta av. Så jag känner att han smält in väldigt bra i gruppen, och det var inga konstigheter.
Emil Forsberg erbjöd honom nummer 10. Isak gav honom till slut nummer 11. Du gav inte lagkaptensbindeln?
Nej, jag fick faktiskt inte frågan. Så det är väl Janne är den som bestämmer, och hade Janne frågat mig om han skulle ha det, så har jag inget problem med det, utan det.
Hade inte det ändå svidigt där? Här har du varit kapten i många år, och sen så kommer Zlatan tillbaka.
Nej, så för mig det är tyvärr är det bara en som kan ha lagkaptensbinda i ett lag, men för mig har vi väldigt många lagkaptener i landslaget, och jag är såklart otroligt stolt och otroligt glad för att bära den på plan, men jag har varit väldigt tydlig med att det är Janne som bestämmer vem som är lagkapten, och jag hade inte haft några konstigheter om han hade sagt att han ville byta lagkapten, men jag kände väl inte heller att han skulle kanske ställa den frågan om jag ska vara all.
Han ryckte inte i den?
Han ryckte inte i den i alla fall.
Om man ser till en följd av coronapandemin, förutom det här med bubblor och protokoll och liknande, är ju att man har talat om att utöka truppen, just med tanke på att spelare är slitna. Så, ja. Hur ser du på det?
tror det kommer hade varit en jättebra grej med tanke på nu så här corona och den situation som kan hända i ett mästerskap. Det kan ju vara att någon blir sjuk och vad innebär det då för en grupp och för lag? Hur många måste vi isolera och vad kan hända? Så jag tror det är ganska smart. Om man gärna till 5 byte så tror jag att det utökar trupperna lite. Hade gett länderna och förbundskaptenerna större möjligheter. Så jag tror att jag tror nu alla länderna är överens att det är ett bra beslut. Så jag hoppas att UEFA också tycker det.
Blir det fler platser till
att slås om? Precis, det blir fler platser att slås om.
Men om du inte hade känt att du var 100 spelmässigt, så hade du ändå kunnat åka med i historiskt sett har det funnits en del spelare som har åkt med. Liksom, dels som ledare, men även som jag menar, Tobias Linderoth kunde väl inte spela 2008, Johan Mjällby 2004 och så. Hade du kunnat åka med bara för att vara lagkapten men inte spela?
Ja, alltså den frågan... Får vi se om det blir så att någonting händer med min skada och jag inte kan spela. Men då hade jag haft en dialog med Janne och klubben här såklart. För det är inte jag med i en EM-trupp så spelar vi ju match under den tiden. Så det är klart att det lämnar skeppet här och sticka iväg och missa ett antal matcher här när jag har en betydande roll i föreningen. Så kanske det hade varit lite speciellt, men den dialogen har inte varit aktuell än så länge i och med att min ambition är att jag ska vara med som spelare. Men det är klart att den frågan kanske, om den hade varit aktuell, hade varit intressant. Det är klart att jag hade tyckt det var kul att vara med ett mästerskap till. Och om det inte varit spelare så varit med i gruppen på ett annat sätt. Men vi får väl se hur det blir.
Han gillar ambassadör, du ska läsa boken.
Får läsa den, vi får se om jag har läst den.
Ja. En annan sak ni pratade om praktiskt var ju det här mästerskapsavtal men även ett avtal över VM-kval. Hur du mässade ju mig när jag ställde frågan att ni i princip var överens. Har ni gått ner igen för att hjälpa damerna?
Nej, men vi har varit ganska tydligen under lång tid mot förbundet och jag har faktiskt haft dialog med Seger när vi ska träffas inom en snar framtid. Men vi vill ha ett jämställt avtal och vi vill att det ska vara så rättvist som möjligt och det är inget konstigt, vi vill, damerna vill och förbundet vill, nu gäller det bara att hitta varianterna, om man ska säga, hitta hur det ska se ut för att förbundet och vi allihopa kan få ihop det. Sen är det ju EM här som kommer nu, sen är det ju VM kvar som har redan startat visserligen och sen inför då ifall vi går till VM och jag är ju inte så aktuell för att spela ett VM-kval och VM, så det blir ju en fråga också för de grabbarna som kommer att vara kvar och spela VM-kvalet och VM. Det är klart att jag kommer att vara där och stötta om de vill och så. Men den dialogen vi har just nu, det är ju egentligen EM. Och det är egentligen ett avtal som mer eller mindre är överens än innan. Utan det är mer att vi har valt att hjälpa förbundet ytterligare med tanke på situationen som är med corona och alltihopa. Men
ni avstår pengar i EM-avtalet?
Ja, en del.
Hur mycket då?
De summorna håller jag för mig själv.
Varför hade det inte varit bättre för er att det kom ut?
Alltså det vet jag inte. Jag menar det är ju konfidentiellt.
Ja, fast det är ju bara något Håkan Sjösson hittat på, kan jag berätta för dig.
Ja, det är det så. Nej, men jag menar det är väl inget, alltså jag vet inte, jag avtal som är klubbar och så, men det är inget som man pratar om egentligen. Men sen samtidigt skulle förbundet och damerna och vi har inte haft en diskussion faktiskt i landslaget med herrarna om vi ska släppa öppna upp den. För det är ju förbundet som måste ta den pucken och skulle damerna känna att de vill det. Och
vi, ja, damerna vill ju det, så är det.
Ja, och jag tror att vi killarna, nu har vi inte ofta, så det är när det väl kommer överens om förbundet väljer att gå ut med det öppet och spelarna tycker det är okej och damerna vill det också. Så jag har inga konstigheter med det för det. Alltså, det är inga problem för min sak att säga så.
För ofta säger ju ni att dels är ni trötta på den här diskussionen men också att vi spelar inte för pengarna. Men det är ju ändå så, åtminstone säger förbundet det, att efter när allt är betalt och överskottet, då går en tredjedel till er spelare. Det är ju rätt stora summor om man liksom gör ett överskott på tiotals miljoner kronor, ibland över 100 miljoner. Så går en tredjedel till er.
Som säger, jag kommenterar inte summorna, men det är klart.
Ja, det är ju offentlig handling som förbundet lämnat in till diskrimineringsombudsmannen.
Nej, men alltså vi har ju ett avtal med dem där det innebär en viss del kvalsamlingar så att säga, och en viss del om vi är i ett slutspel. Och de avtalen har väl sett ungefär likadant ut sedan jag kom med i landslaget 2006. Och det har blivit för lite förändringar, vi har gått ner de senaste åren för att vi vet situationen med corona och allt vad som har hänt här och försöker hjälpa förbundet och försöker göra det rättvist och så jämställt avtalen och det vill vi fortfarande. Vi vill komma överens med förbundet och damerna att vi har ett jämställt avtal och det kommer vi göra också, det är inga konstigheter.
Du och Karin Seger är ju gamla klasspolare. Mm. Nu ska ni ju träffas, det är ju bra. Men varför har ni inte stämt av detta innan? För att ni kom ju rätt hyfsat överens under er samling. Sen har ju de inte riktigt kommit så långt. Och varför inte slå ihop det i en förhandling?
Nej, jag vet inte varför det har varit så. Vi och vi är väldigt tydliga med oss att vi vill att, att vi ska komma överens med damerna. Vi vill komma överens med förbundet och vi har varit väldigt tydliga med Stefan och
Stefan Pettersson.
Ja, och Marika då, att de ska snacka och sätta ihop ett möte. För vi har ju en konstighet, men vi har ingen problem att sitta med damerna och diskutera. Och som sagt, jag känner Seger väldigt väl. Vi har gått i samma klass i 3 år. Och vi ska träffas oss. Alltså, jag vet inte om det är inte tajmat eller blivit av på något sätt. Men det kommer inte vara några bekymmer. Det kommer komma överens.
Du och flera andra spelare var rätt frustrerade då i samband med... No, det var ju, jag kommer inte ihåg om det är 2,5 år sedan när Nilla Fischer höll sig tal, det blev en diskussion för att ni kände att vi har ju gjort någonting och sen har inte det kommit ut. Hur upplever du att ni ska vända på den bilden, att ni faktiskt har gjort någonting?
Men det är ju att vi måste träffas och ha en kommunikation med varandra istället för media. Alltså, så jag menar, har de inte fått insikt över vad vi har gjort så är det klart det är svårt för dem att veta det. Och tvärtom. Och vi har alltid varit tydliga i gruppen att vi vill ha ett jämställt avtal. Och det har vi varit väldigt tydliga med förbundet också. Sen har ju det varit att vi har förhandlat förbundet från herrarnas sida och damerna har förhandlat med förbundet för deras sida. Så det som du säger, det är väl nu när vi ska sätta oss ner och prata igen tillsammans, så det är mycket enklare, för då blir det tydligt mot varandra.
Då får vi ringa dig och Seger.
Ja, precis.
Kan jag koppla upp oss på telefon?
Koppla upp oss på Teams när det är populärt.
Ja, precis.
Andreas Granqvist, klar för 3,5 år i Helsingborg, flyttar hem ifrån Krasnodar. Inte bara som spelare, utan också som framtida sportchef.
När de här åskådarna har väntat länge på den här dagen att Andreas Granqvist skulle komma hem. Han hade klippt mattan här, format som en gran rakt ut från mittlinjen. För att välkomna Andreas Granqvist tillbaka. Här är granar överallt.
HF... är ju du sportchef i. Hur är det att parera det med att vara spelare?
Men det var jobbigt. 18 var det ganska lugnt, för då levde man ju på VM hela vägen och var fullt med energi och man hade hur mycket glädje som helst. Sen började det bli jobbigt 19 när jag drog på med skadan och spelade med smarta och det gick upp och ner och det var mycket. Alla drog en. Det var allt från möte med agenter och telefonsamtal, det var sponsorer, det var fans, alltså det var helheten blev för mycket, och samtidigt som jag inte presterade på planen, jag var skadad. Så där tog jag ju i slutet av säsongen tog jag ett beslut att det funkar inte längre, för det blev för mycket, och till snack där mot klubben och steppa ner lite. Samtidigt var jag med, men inte alltid på samma nivå. Sen 20 var det samma, jag la mig inte i så mycket överhuvudtaget. Jag fanns där och stöttade och var med i vissa diskussioner, men det var väldigt, väldigt lite. Sen kände jag i slutet på säsongen när styrelsen bad mig hur jag kände, om jag kunde steppa upp igen, och då kände jag att jag hade landat i skadan. Jag kände att jag behövde någon annan energi från någonstans, för frustrationen från skadan, det var jobbigt. Man mådde inte bra. Och då kände jag att det kunde vara ett bra sidospår att börja jobba igen som sportchef för att få den energin, positiva energin därifrån. Och sen hände ju det då att vi åkte ur och styrelsen lämnade och Olof lämnade. Då fick jag ju rätt mycket
Olof knä
igen. Ja, precis. Så då blev det rätt mycket knä direkt igen. Det skulle en ny tränare, det skulle en ny medical, en ny trupp inför Superettan. Men samtidigt gav mig otrolig energi, för jag tyckte det var extremt roligt att få bygga det lite från början då. Sätta min prägling på det hela. Sen var det såklart, innan säsongen började i mitten av januari, så hade jag 7 på morgonen till 5-6 på kvällen eller till och med 10 på kvällen. Men då hade jag ingenting som störde. Sen kom ju säsongen igång och då hade vi dubbelpass varandra dag. Så då tappade jag ju rätt många timmar där. Så det blev sena kvällar. Man fick natta barnen, sen ut och jobba igen på kvällarna. Och det var långa stunder här på kontoret. Men samtidigt, jag brinner ju för klubben. Tycker det är extremt roligt, det här jobbet. Så frugan fick vara tålamodig. Hade mycket stort tålamod.
En sak som alltid kommer tillbaka är ju ekonomin. Och ibland, det du säger nu är ungefär det så som det lät när du vände hem från Ryssland. Att nu ska vi börja bygga om det. Och det har man ju hört, jag är tillräckligt gammal för att minnas, att det har hänt många gånger och ändå hamnar man i kronisk ekonomisk kris. Ja. För mig låter det väldigt enkelt. Ni gör av med för mycket pengar, mer än vad ni tjänar. Varför slutar ni inte med det?
Ja, men så har det varit, men om du tittar de senaste 2 åren har vi gått plus. Ja, det är väl inte är väl många, många år sedan tillbaka som vi gjorde 2 år i rad plusresultat. Så jag tycker ju med Joel som klubbdirektör och Robin som jobbar på ekonomin har inte varit slutat. Men vi har ju fått ordning på våra siffror. Sen var det ju ingen som kunde räkna med att det skulle komma en pandemi helt plötsligt från ingenstans när vi verkligen skulle bygga och gå iväg. Så det blev ju handbromsen direkt där när vi knappt var halvfärdiga med truppen där inför förra året. Men sen samtidigt var vi väl också den föreningen som var väldigt öppen och transparent med att ja, men det här kommer att kosta i år med pandemin. Vi kommer förmodligen gå 17 miljoner back om inte vi får hjälp att få ordning på siffrorna och på grund av pandemin. Men vi lyckades ju med lite olika sätt att rädda året med en försäljning och lite andra saker. Så vi gick plus förut också. Vi var väl en av få allsvenska lag som gjorde det.
Ja, det var så, rätt många faktiskt.
Många, ja. Kanske, ja.
Krispaketen.
Krispaketen räddade många. Och sen var det väl många för en del försäljningar också förra året som hjälper till såklart. Men jag känner väl att vi har kontroll på ekonomin nu. Nu är det inte jag som sköter ekonomin till 100%. Jag har min budget att följa såklart som ansvarig för sporten. Men jag tycker vi har extremt bra koll på ekonomin. Det är tufft fortfarande med pandemin. Vi vet inte exakt om vi får publik och vilka stöd vi får om inte vi får publik. Men jag tycker vi har kontroll på den i dagsläget.
Sen du flyttade hem då 2018 så har man ju hört lite uppgifter om att du har betalat en del grejer själv. Ja, någon bubbelpool och liknande. Och jag ser på ditt leende att det verkar vara så. Hur mycket har du betalt själv?
Som sagt, jag vill inte helst prata om vad jag gör och inte gör, men jag brinner för föreningen och det kan väl vara så att jag hjälper till vissa grejer.
Hur kommer det sig att du brinner så för HF för att du själv vill hjälpa till?
Nej, men jag kommer ju från en liten by utanför Helsingborg på Arp och kom till Helsingborg när jag skulle fylla 15 och varit med under många år här och sen fått möjligheten att vara utomlands ett gäng år och verkligen brinner för den här föreningen. Det har betytt väldigt mycket för mig, den som gav mig chansen när jag kom hit som ung spelare och fått vara med om hela det här äventyr jag har varit med om. Så det är klart att jag känner att jag vill ge tillbaka för det och brinner och har ett stort hjärta för föreningen och den möjligheten jag har nu här och spela och vara sportchef, ja, nu också, men framförallt sen när jag startade spela fotboll så vill jag försöka ge tillbaka så mycket jag kan.
Ja, ser du långsiktigt som sportchef?
Ja, det gör jag väl i dagsläget, men det, jag sa det väl i någon intervju för ett år sedan eller någonting att jag är inte större än klubben och känner inte jag själv att jag presterar det jag ska göra. Det är ju allt från spelare in och sälja spelare och resultatmässigt lyckas på planen och skulle det vara så att jag känner att inte jag lyckas med det så kommer jag inte vara en sportchef som sitter kvar bara för att jag ska sitta kvar, utan då är det säkert någon annan som är redo att ta den positionen. Men det är klart jag hoppas att det blir långsiktigt, jag hoppas att jag kommer att göra ett bra jobb, men föreningen kommer alltid gå först för min räkning och jag är här bara under den tiden jag känner att jag bidrar och styrelsen och Joel som klubbdirektör i dagsläget tycker att jag gör det jag ska.
Vad känner du att är dina styrkor som sportchef?
Jag tror det är att få ihop en förening, alltså en sport då, där jag ansvarar för en grupp grupp som har en otrolig lagsammanhållning och kan lyckas tillsammans hitta de individerna som passar in i det lagbygget. För jag tror att vi som förening måste bli otroligt starka som lag. Vi kommer inte ha störst plånbok på många, många år. Då måste vi hitta andra genvägar och vi måste vara otroligt starka som grupp. Vi kommer inte kunna ha all den personal vi hade kanske önskat att vi vill ha, utan det blir många, många personer som kommer kanske ha två roller. Så det gäller att ha föreningsmänniskor, lagspelare som passar in i det. Och det hoppas jag, tror jag bara. För jag hoppas den personlighet jag har som spelare, som lagkapten, är ju också att jag sätter alltid laget först. Och jag hoppas att jag kommer kunna göra det som sportchef också.
I vintras när man då åker ut, Olof Mellberg försvinner, flera spelare försvinner, styrelsen ställer sina platser till fråga, ordförande försvinner. Ja. Hur är det?
Ja, det var några tuffa dagar när jag fick samtalet med Olof Mellberg att han tyckte det var bäst att han hoppade av, att vi skulle finna nöj med det nya återtåget tillbaka till Allsvenskan. Så det blev några långa dagar. För att få ihop det här snabbt. För jag kände själv personligen att dra igång i mitten av januari och inte ledarstaben på plats, inte det medical på plats och stora delar av truppen på plats. Det är jobbigt. Man behöver den nya tränaren, behöver tid, han behöver få ut en grupp. Så det blev många timmar för ihop.
Kände du dig ensam?
Nej, det känner jag väl inte. Jag har ju som sagt Joel här och Robin som jobbar innan. Jag har alltså folk runt omkring som jag kan bolla idéer om att tanka mig. Så det var
tydligt. Men samtidigt, just styrelse, tränare, väldigt mycket försvinner. Yeah. Det finns ju inte så mycket att hålla
sig. Nej, så var det ju såklart. Men samtidigt kunde jag fortfarande bolla med dem i styrelsen som jag bollat med innan. Jag visste vem den nya styrelsen som förmodligen skulle bli. Jag kunde bolla med dem. Så det, jag känner mig ganska trygg i de besluten vi tog och de besluten vi fattade.
Försökte du övertala Olof Mellberg att bli kvar?
Nej, jag tror inte det. När en tränare eller en spelare eller vad det nu kan vara har bestämt sig för en sak, så tror jag att det är dumt också att försöka övertala honom. För har han ändå haft den tanken, idén i sig, så blir det, skulle vi då övertala han att ha kvar och så får vi några dåliga resultat i början av säsongen. Och så kommer vi i en situation till att vi måste förändra, eller han kanske inte vill vara kvar då heller. Då sätter du dig själv i problem. Så jag tror inte på det. Har en tränare innerst inne känt att det är läge att sluta, så tror jag det är svårt att övertala han till att stanna.
Det blev Jörgen Lennartsson som ju en gång i tiden hämtade dig från Påarp hit till HF. Vad har han för egenskaper som är bra för HF i det här läget?
Ja, men det var väl det första man gjorde när jag fick det beskedet. Det var ju, man hade ju redan ett antal namn på lista, för det måste man hela tiden ha löpande, för man vet aldrig vad som händer i den här världen. Men det var ju såklart boxa ner, vad vill vi ha i Helsingborgs IF när man nu, vilka boxar behöver vi på en tränare. Och det var det direkt hittade att det skulle vara en personlighet som är bra på att få upp en förening, ett lag, en sammanhållning, energi. Tränarkunskap och så förut, vilken filosofi står HF bakom, hur vill vi spela fotboll, hur är tränaren med media, hur tränar mot sponsorer, hur tränar mot fansen, och hela den här biten är väldigt viktig i dagens fotboll. Förr tänkte han att det var viktigt bara att han var bra på plan och sen det andra fick andra sköta, utan det är en helt annan mängd av krav på en tränare i dagens fotboll. Och Jörgen tycker jag prickar i alla de här boxarna. Det är en väldigt öppen, sympatisk människa, prestigelös och omtyckt av många. Så jag tyckte den sammanhållning vi fick med Han Lindström och Sven, det är väldigt kompetent.
Mattias Lindström och Sven Andersson, gamla målvakt.
Precis, jag tycker vi fick en väldigt kompetent ledarstab med det också. Dale Reese och Marcus som har hand med medical, med Harald Roos som är huvudansvarig läkare. Så jag tycker vi har fått ihop en väldigt bra ledarorganisation runt fotbollen.
Hur är det att du å ena sidan liksom är Jörgen Lennartssons chef som sportchef, samtidigt så ska han piska på dig när du är lagkapten och mittback?
Men vi har en väldigt prestigelös samarbete och det är väldigt högt i tak och det är inget konstigt. Och det har jag varit väldigt tydlig med. När vi är på plan och det är fotbollsfrågor, så är han chef. Och han bestämmer hur vi spelar, när vi tränar, om jag ska spela, om jag ska vara på bänken. Alltså, han har full makt över det, det är inga konstigheter. Sen såklart när det gäller truppbygge och runt omkring vad som har med långsiktig förening, så har jag en viktig del i det. Men för mig är det inte någon enmansshow överhuvudtaget, utan jag vill bolla med min tränare om spelare, om långsiktiga målsättningar, med klubbdirektör, med styrelsen. Utan vi gör det allt tillsammans, så det är väldigt viktigt att alla är med på resan och på tåget. Men det ska alltid, i slutändan måste det vara någon som tar besluten, för annars blir det för mycket spretigt och så här grejer. Men vi har ett jättebra samarbete så långt. Det är inget koncept alls.
Vad står han för fotboll?
Vi vill spela en varierande fotboll.
Vad är det?
Ja, det är bra. Vi vill ha en offensiv fotboll. Vi vill ha en variation mellan ett possession-spel men också mellan ett snabbt omställningsspel, kontringsspel. Det görs otroligt mycket mål på kontringar på fasta situationer. Jag kan bli rätt trött på de här possession-lagen som passningar, har 200 passningar på egen plan, men kan skapa aldrig en målchans. Utan vi vill ha ett varierande spel mellan possession genom ett stabilt försvarsspel, spela långt emellanåt, spela kort emellanåt. Så han står för ett varierande passningsspel, eller varierande fotbollsspel helt enkelt. Man kan inte säga att vi är ett possession-lag eller vi är ett kontringslag, utan vi vill vara både och, vi vill vara svårlästa.
Hur mycket pratar ni fotboll? För han kan prata fotboll.
Han kan prata mycket fotboll. Ibland får man säga, Jörgen, du måste åka hem. Alltså, jag har hållit på i 2 timmar och snackat. Men jag gillar det där. Det är extremt mycket energi. Han älskar fotboll, brinner för fotboll. Jag tror det är fotboll.
Han kunde ju blivit förbundskapten.
Ja, ni säger ju det. Han har inte själv sagt det. Jag har faktiskt inte frågat henne.
Nej, det är klart att du har frågat.
Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag ska faktiskt, jag såg att du hade skrivit det också. Ja. Någon annan, så jag ska faktiskt ställa frågan. Jag ska göra det imorgon, senast fråga om han fick verkligen frågan.
Smsa mig svaret.
Ja, det ska jag göra.
Gjorde det där bra, riktigt bra till den här nickar i mål. 1-0 för Helsingborg. Vilken fin start för den här Lennart och kompani och hela Helsingborgslaget.
Titta så många de är straffarna. Lundberg
i mål! Tets! Ja, ett ganz, ett distinkt avslut. Här sitt andra här och 3-1.
Om du ser på truppen så tappade ni ju några av de viktiga pjäserna. Hur ser du på manskapet du har? Jag menar Martin Olsson, Mick Sticker ut,
ja,
stack.
Vi tappade ju det som var väldigt tydligt, var ju Langen förlängde vi med. Andreas Langen. Sen ville vi ha kvar Martin Olsson, vi ville kvar Mick Sticker ut. Jag visste ju under en lång tid att de tittar på andra alternativ också. Framförallt utlandet. Så jag blev lite överraskad när Martin gick till Häcken. Men det är som det. Men jag visste att det kunde vara, det var tuff. Jag visste att det fanns stora möjligheter att de hittade någon annan klubb. Så vi satt ju inte still och väntade på att de skulle skriva på, utan vi jobbar ju alltså, samtidigt med andra alternativ. Och jag tycker vi har fått in väldigt bra spelare. Vi har fått in Löper som vann assistligan för att Superettan, som har startat väldigt bra här redan nu. Vi fick in Lundberg som har gjort det bra i Häcken och Randers innan då, och en erfaren spelare med riktigt bra kille, bra attityd. Vi fick in Vladislav Krida från Estland som vi sökte väldigt på den positionen, en sexa efter Mohamed Abubakari lämna, och kommer att fylla den rollen väldigt, väldigt bra. Vi fick in nu senast vänsterback Budvarsson från Island som fyller den rollen som Martin skulle haft på ett bra sätt. Stabil vänsterback som också bjöd på en fin assist och senast, som kommer att bli bättre för varje dag som går. Lokalspelare Dennis Olsson från Eskilsminne som är otroligt talang för spelaren, vänsterfotad, väldigt snabb, bra med mot den och kommer också göra mycket poäng. Så jag tycker vi har fått in bra spelare och kunnat fylla de positioner som vi sökt. Sen är det här ett levande projekt hela tiden. Det kan hända saker, det kan bli försäljningar till sommaren, det kan bli skador. Så vi får väl se vad som händer till sommaren, om det kan bli några nya spelare in och om någon skulle försvinna. Men jag är väldigt nöjd med truppen, sa de. Det
finns ju en del talanger, Fölkeling och liknande. Ja. Hur viktigt är det att få fram talanger? Jag menar, när du kom fram, ja, då var det ju Joel Ekstrand. Då bara kryllade du av unga lovande spelare. Hur viktigt är det?
Jag tror det är en av våra största målsättningar att fortsätta på den biten. Jag tycker de senaste åren, man glömmer snabbt att man inte ser på det. Vi har faktiskt extremt många egna produkter som har fått chansen många år tillbaka. Jag menar, det var redan 2016 när vi åkte ut som 17, var det Max Svensson, Charlie Weber. Vi har haft Jakob, Kasper Videll. Nu missar jag säkert någon, men det har varit många hela tiden som har kommit av olika anledningar. Armin Gigovic som vi sålde honom senast. Så vår målsättning...
Fostrad i Landskrona Boys Talk.
Det är han, helt rätt. Har du koll på? Men vi är ju en förening, Assalt är vi också in från Ängelholm, vi har tagit in Alex Nilsson från Hässleholm, så vi är ju en förening som vill jobba med närområdet. Vi vill ha produkter från vår egen verksamhet men också från närområdet, och hitta den mixen är väldigt viktig för oss. Så vår akademi betyder extremt mycket för Helsingborgs IF, och vi vill ha ett nära samarbete med dem. Vi vill att det ska komma upp spelare på daglig basis och träna och visa upp sig, och för att möjligt ta chansen att bli flyttade av laget. Och jag tycker vi är på rätt väg på den biten också, ännu mer utvecklade än de sakerna.
Nu är ni ju inte samma säga som Malmö FF, men på något sätt upplever jag ändå det som eran rival i Skåne. Och de har ju varit oerhört skickliga. Jag menar, de har akademier i Österlen och Kristianstad och till och med i Landskrona, liksom överallt. Hur jobbigt är det för er att de liksom har gjort sitt närområde väldigt stort?
Ska bara lägga in oss, vi har ju Emil Hellman och Viktor Andersson som vi har flyttat upp från egna leden. Nej, men det som du säger, alltså Malmö, de är ju, just nu är de på en helt annan nivå i Sverige än vad de flesta lagen är. Det är väl kanske 1, 2, 3 lag som kan, inte ens i närheten, men de är uppe vid toppen och krigar med dem. Men det är klart att de har förutsättningar att ha anställd personal som kan knyta upp närområdet och skapa fotbollsakademi och skolor och allt vad det nu innebär. Och där är de bra, det är inget att snacka om. Sen samtidigt så tror vi, om du tittar de senaste 4-5 åren, så har vi släppt fram fler egna produkter än vad Malmö har gjort. För Malmö ska vinna ligan och de kan köpa in färdiga spelare hela tiden. Där är inte vi. Och då måste vi måste ha egna produkter. Vi måste ha inga killar som kommer in och får chansen. Också för att det är en business, för att vi måste sälja som vi har med Armin för att lyckas klättra i näringskedjan, att få in en stabil ekonomi för att kunna ta det nästa steg. Så för oss är det ju extremt viktigt att släppa fram egna produkter från egna, men också ta in yngre killar från närområdet. Och jag hoppas att spelarna runt omkring i närområdet i södra Sverige ser att vi verkligen ger dem chansen, och att om vi är där och rycker i dem, och Malmö också rycker i dem, att de kanske väljer höj, för de ser att det kanske är större möjlighet att få speltid i Helsingborgs IF.
Perioder har ju Helsingborg varit uppe i toppen, men det är ju i och för sig väl 10 år sedan man vann dubben och så, men när tror du ni är tillbaka där? Om ni är tillbaka där?
Ja, men det är jättesvårt att säga. Men det, ambitionen för Helsingborgs IF är klart att vi ska spela allsvenskan igen. Och helst så snabbt som möjligt. Vi har ju en målsättning att vi ska försöka komma upp i år, såklart. Det skulle jag sitta här och säga något annat så skulle jag ljuga. Utan vi vill upp i allsvenskan igen. Och helst i år. Samtidigt har vi varit väldigt tydliga med föreningen att vi vill gå upp när vi är redo. Så det gäller för oss. Skulle vi gå upp så måste vi ha en förening som har så pass långt framme att vi kan etablera oss i allsvenskan, och det är ju allt från organisationen till truppbygget till staben runt omkring det, att vi känner när vi väl kommer upp i allsvenskan så är vi där för att stanna och etablera oss kanske på mitten, över halvan, och vara där och gnugga på för att sen nästa steg kunna vara med och konkurrera med de här topp 5-6 klubbarna som just nu är några kliv över oss, så att säga. Men det är klart, skulle vi snacka tidsram så hoppas jag att vi snackar kanske en 5-årsperiod skulle vi vara i alla fall på etablerad allsvensk lag igen och vara med och nosa i alla fall på de överplatserna.
Spelmässigt, hur länge spelar du om vi förutsätter att ljumsken håller?
Mycket talar väl för att detta är mitt sista år som fotbollsspelare. Jag har lärt mig att man aldrig ska stänga dörren för någonting, men skulle det kännas att kroppen verkligen känns jättebra i slutet på den här säsongen och jag känner att jag kan bidra, jag känner att Jörgen och klubben vill att jag ska spela ett år till, så får jag ta om man funderar. Men jag skulle säga att det är med stor sannolikhet att det är min sista år som fotbollsspelare.
Du driver ju restaurang Vass, tror jag, och sportchefsjobb. Hur hinner du med
det? Ja, men jag vet att många kan tycka och tänka om det, att jag har restaurang. Jag har många andra företag som jag är delägare i, men jag är inte aktiv i dem, utan jag har ju, som exempel restaurangen som du nämnde, där har jag ju en person som driver till mig, och andra företag som jag är delaktig i, så jag är inte aktiv i dem, utan sportchef tar rätt mycket tid och jag spelar också.
Sen, ja, och du har familj.
Familj, ja, precis. Jag har 2 döttrar och en fru som jag också vill träffa och umgås med. Men det är klart att jag kan vara med på något möte eller och diskutera hur det ser ut ekonomiskt och förutsättningar och nästa steg och sådana grejer med de företagen jag är delaktig i. Men jag tror många har en felaktig bild att det är så att jag är inte nere och serverar och driver restauranger på det sättet.
Det tror jag i och för sig inte, men det kan ju ändå ta lite tid att agera i det. Publik, har det inte blivit någon coronapressare? Hur är du, din inställning till att de inte släpper in mer än 8 personer?
Nu börjar man väl bli extremt trött på situationen, helt allvarligt. Det är ju som att spela en dålig träningsmatch med tomma arenor när det inte är något jubel från våra fans och stöttning. Och det är den atmosfären som vi har på våra fantastiska arenor, framförallt här på Olympen med våra fans. Och det är väl det också, man får ju inga direkta klara besked. Jag menar, vissa regler gäller på vissa företag och vissa branscher, och sen på utomhusarena som fotboll som kan ta allt från 55 000 till 2 000 kanske, så finns det inget regelverk, utan man drar alla över samma. Jag menar, du kan gå på ICA Max, du kan gå på bussen, du kan gå på Ullared, så är det köbildningar, det är extremt mycket folk, så jag är väl mer frustrerad att det inte finns någon tydlighet och att vår regering inte kan ta ett beslut i den här frågan, utan jag tror ju att föreningarna, SEF-klubbarna, har satt in ett protokoll där man verkligen har tagit alla aspekter och hänsyn till alltihopa, och jag tycker man kan ge det chansen. Alltså, man behöver inte bestämma att det ska vara så en hel säsong, utan man kan ge det chansen och så prova 2-3 matcher och se vad innebär det här, händer om någonting. Ta mätningar och se på dem som har varit här och testa på det. Nu känns det som att man bara bestämt sig, man har en riktig koll på vad idrotten är för svensk folk och för Sverige överlag. Jag menar, det är ett hockeyspel med noll människor. Det är fotbollsmatcher med noll publik och det är en massa andra branscher som inte får lov att ha publik. Så jag tror någon gång måste man dra gränsen, nu räcker det, nu måste vi få igång verksamheterna igen, få igång det som alla önskar.
Så jag hoppas. Samtidigt är det en hög smittspridning.
Absolut, jag som sagt, det måste vara under säkra omständigheter. Jag sa inte bara slänga in fulla sätt arenor och smittspridningen går helt i kaos, utan man får ju ta det steg för steg. Men jag tycker det blir lite parodi när det står 8 personer på en arena som tar till 2 arenor när Hammarby spelar sen. Vad tar den? 38 000, 30 000, så är det 8 personer. De kan vara flera hundra meter från varandra på en arena och så. Jag menar, du kan säkert att det är bättre med, men procentuellt hur många som blir smittade utomhus är ju minimal om man jämför med inomhus. Då borde man ju stänga Ullared om man vill minska smittspridningen. Och det gör man ju inte.
Nej, och inte Väla heller.
Väla heller, precis här, som är maxat med folk varje dag. Så det måste ju vara rättvisa för alla branscher då, kan jag tycka.
En av snacksarna denna veckan har ju varit Superligan som gick upp och havererade på ett par dagar. Men då kommer på något sätt den svenska föreningsmodellen 51% hylla. Hur känner du kring det som sker där och att vi har på ett annat sätt i Sverige?
Det finns väl både för- och nackdelar. Det är väl klart att många klubbar hade kanske tyckt det var väldigt bra att ha en väldigt rik ägare som brinner för föreningen och ser det långsiktigt. Sen finns det också risk om att ta in en person som äger det som kanske är efter ett halvår tröttnad eller ett år tröttnad, så har investerat extremt mycket pengar, så står föreningen där med dyra kontrakt och inga pengar längre. Så det finns både för- och nackdelar med det. Sen om du går in på den här Super League-varianten så tyckte jag väldigt bra och tydligt att många spelare, tränare och fansen tog så här stark ställning direkt, för det jag tror inte det här var genomtänkt av de här personerna som tog de här besluten. Det här var ju bara för ekonomisk vinning för de största klubbarna, och man står ju inte alls hänsyn till vad är den här idrotten, vad står vi för? Att man tävlar om att få de här, förtjäna de här platserna i Europa League, Champions League och allt vad det innebär med föreningskänsla och hela vägen ner till de mindre divisionerna. Så jag tyckte det var otroligt starkt. Där ser man hur stark den här sporten är när alla knyter sig tillsammans och visar tydligt att det här var inte acceptabelt. Och nu blir det nu svårt för presidenten i Real Madrid att fortfarande hävda att det här kommer att bli aktuellt.
Ja, han vill ju inte ge upp riktigt än, men vi får se. En annan sak som diskuteras i Sverige som ju knyter an till det är ju villkorstrappan, där du ju skrev under till slut, eller inte till slut, men efter ett tag. Hur viktigt är det? Nu har man ju skrotat villkorstrappan i Stockholm, heter det, men att det är lite PR med en av motståndarna, det är lite svårt att orientera sig just nu. Men hur viktigt tycker du det är att polisen backar tillbaka och kanske inser att ja, det får vara som det är?
Jag tror det viktigaste är att det finns en dialog. Man måste ha förståelse för alla parter, klubbarnas, fansens, men också polisen och myndigheterna. Vi vill ha en bra atmosfär på våra arenor, och vi vet om att vi är extremt starka på supporterbiten i Europa. Vi har grym stämning, mycket publik och den är extremt viktig för oss spelare och klubbar. Samtidigt måste vi också ha en förståelse för hur myndigheterna jobbar och vilka regler det finns i Sverige. Men jag tycker också det är bra att det här att man bestraffar alla för att det är 4 eller 10 personer som inte kan bete sig. Så jag tror det är viktigt här att det finns en dialog mellan klubbarna, polisen, myndigheterna och våra supportrar. Att vi kan försöka hitta en lösning där vi får bort det som inte ska vara på arenorna, men vi bibehåller den här fantastiska stämningen som vi har i Sverige.
En annan sak som är aktuell och som svensk fotboll utreder är ju video assistant referee. Ja. Var står du i VAR?
För mig är det ganska såklart att vi skulle ha ett invar i Sverige också.
Supporterna är ju med.
Jag vet det. Våra supporter röstade oss in i årsmötet. Jag kan ha förståelse för det blev ju när det här man snackar mycket om känslor och fira mål, så helt plötsligt var det offside eller vad det nu hittar någon annan. Vissa saker blev ju fortfarande väldigt konstiga. Men jag tror med tiden som kommer så kommer det bli bättre hela tiden, det kommer bli snabbare, det kommer bli mer korrekt och de kommer hitta en väg där det inte påverkar så mycket. Sen tror jag ju att UEFA och FIFA kommer ha det som krav inom 5 års tid att det ska finnas på alla ligor. Jag menar, du har det Champions League, du har det Europa League, du har det, jag tror de 16 högsta ligorna, och så har du det. Och ska vi då lilla Sverige och stå emot det tror jag kommer vara helt omöjligt.
Kanske svårt svenska domare också om de inte dömer.
Ja, men jag tror, jag vet inte vad svenska domare står där för. Men jag tror
de vill ju ha det, men jag tänker att deras internationella karriär blir svårare.
Ja, vi fick väl en som var uttagen att han är precis. Nej, men jag tror också, jag menar, det blir också, det finns en otrolig press på våra domare i Sverige också. Att,
samtidigt har det ju visat sig att VAR tar inte bort pressen på domare.
Nej, men det underlättar kanske lite i straff, som den här straffen som är mot Sundsvall, han blåser förmodligen inte där om man vet att om man gör fel så kan VAR gå in och ta den. Det blir lite så här att de känner sig kanske lite säkra, att är de lite själv tveksamma i sitt huvud så kanske de bara, nej men vi väntar för det kommer en VAR-signal. Och vi får ju bort såklara misstag i straff. Jag tycker i straffsituationer och offside-situationer så tycker jag att det är jätte, men sen kan det kanske finnas, jag vet inte, vissa andra situationer som dyker upp när man kan gå tillbaka hela vägen tillbaka om det var en frispark för 2 minuter innan målet skedde, om inte bollen har varit död och sådana, ja, det kanske är lite för mycket, men jag tycker straffsituationer och offside är ju så pass avgörande situationer.
Sista frågan. Vad är din syn kring konstgräs och svensk fotboll?
Det vet du för den
som... Ja, jag vet. Men det är för att spara en sista fråga.
Nej, för mig är det... Jag ska inte säga att det är döden för svensk fotboll, för det är lite att säga. Men jag tror att vi kommer... Det kommer att försämra vår möjlighet att utvecklas inom fotbollen och konkurrera med övriga Europa. Jag tror att... Eller jag är övertygad och säker på att på... högsta nu är lite med ju superettan och allsvenskan, så ska det bedrivas på naturgräs, för att fotboll spelas på gräs. Sen tycker jag det är jättebra för ungdomslag och upp till en viss del att man tränar, och för det har du en dålig plan när du är 13, 14, 15, 16 mot en konstgräsplan där du kan få bra passningsspel och bra teknik, så tror jag det är jättebra. Men när du väl kommer ut på elitnivå och seniorfotboll, då ska det spelas på gräs. Och sen till den här frågan att inte vi i klimatet kan hantera det i Sverige då, så tydligen kan man hantera det i Sibirien och Ryssland minus 20, så det är ju en fråga om vilja, kunskap, pengar såklart. Och där tror jag det är viktigt att SEF och förbundet överlag kanske hittar någon variant där man på något sätt, pengar som kommer in, när man lägger undan en viss pott till att få bra gräsplaner överallt i Sverige, och då kanske det får fördelas efter var det är. Vi i Malmö, Helsingborg, vi har nere i Landskrona och Trelleborg som har ganska bra förhandstöd, ganska bra förutsättningar. Man väder sånt, vi kan få lite mindre av den putten för att få ordning på våra gräsplaner, och sen kanske lite mer i Östersund, Sunds och de här ställena där det är mycket jobbigare, att de får lite större del av den pengasäcken som kan finnas. Men jag tror det handlar bara om vilja, attityd och ett beslut från SEF och förbundet att se till att annat. Sen har vi ett problem med att kommunerna äger arenan också såklart.
Du får driva det när du har lagt skorna på hyllan.
Jag vet att det är många som har försökt driva den här frågan under lång, lång tid, så det känns väl lite just nu som ett mission impossible. Jag tror att det måste komma ett krav från vårt SEF och förbund för att det ska gå igenom, att kommunerna får backa. Jag vet att vi har några här grannklubbar som är väldigt, väldigt emot konstgräs också, men, och de har rätt så stor makt i Sverige, men de lyckas inte heller få över det till naturgräs.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv, det var trevligt.
Podden är producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker och tänker om den. Och om ni har några önskemål, tankar, idéer. Enklast är alltid att mejla mig, olof.lund@tv4.se. Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.